Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag också Per Andrén, välkommen.
Tack så mycket.
Berätta vem du är.
Ja, jag är psykolog vid BUP i Stockholm och även doktorand vid Karolinska institutet. Där jag forskar på tics och Tourettes syndrom, som jag förstår är ämnet för dagen här.
Du har förstått rätt, tur. Okej, kan du inte berätta jättekort, vad är tics? Liksom? Det är inte ett ord man använder i dagligt tal.
Eller ja, det kanske är ett ord man använder i dagligt tal, men ganska ofta felaktigt, tänker okay. Jag. Det är många träffar på, och framförallt i vardagligt tal tycker jag att man säger att man har tics, och då kan man referera till vilka alla möjliga olika slags frivilliga eller ofrivilliga beteenden. Men när vi pratar om tics mer kliniskt, så är det att det är ofrivilliga rörelser och ljud som man utför, och olika typer av ryckningar eller stötar av ljud och sådär.
Mm. Och kan du inte göra några, de vanligaste exemplen?
Absolut.
På barn?
På barn. Vi börjar med rörelser. Man pratar ju om rörelser, motoriska tics är det begrepp som ofta används. Och det allra vanligaste är att man blinkar med ögonen, ögonblinkningar, att man har olika grimaser eller olika rörelser i ansiktet, ryckningar i ansiktet på olika sätt. Och sen och även ryckningar i huvudnacke, att man liksom rycker till med huvudet eller kastar med huvudet. Ryckningar i axlar, armar, det kan egentligen vara vilken del av kroppen som helst. Men det brukar ofta börja just i ansiktsregionen.
Alltså börja rent alltså
utvecklingsmässigt,
att det är där man börjar
göra. Exakt, att det är ofta vanligt att man, de första man ser är olika typer av ryckningar i ansiktet.
Räknas bita på naglar, det är ett tics?
Bita på naglar skulle, kanske vissa skulle göra det, men jag tänker att det finns på checklister över tics och sånt där. Men jag skulle nog snarare kalla det liksom body focus repetitive behavior. Ett kroppsfokuserat beteende som liknar mer sådär att rycka hårstrån eller att riva på huden eller liknande. Så jag skulle nog säga att det tillhör kanske en liten annan kategori. Sådär. Så lite mer av ett frivilligt beteende, även om folk kanske inte tänker på när de gör det, så är det ju faktiskt någonting
som mer viljekontrollerat.
Lättare kan avbryta om man blir avbruten eller avledd och liknande och sådär.
Mm, okay. Men vad sa du? Det var de motoriska?
Det var de motoriska tixen. Vanliga vokala tics är framförallt korta stötar av ljuden. Hostningar, harklingar, liksom korta...
Att man håller på så hela tiden.
Ja, exakt. Eller korta ljud som eller liksom som inte riktigt har något slags innehåll. Men sen när vi kommer till det som man i media eller som folk har en uppfattning om vad Tourettes syndrom innebär, då tänker man ju mer kanske mer på ord och hela meningar, framförallt på mer obscena ord och liknande, att folk svär eller säger andra besvärliga saker sådär.
Och att man gör det inte liksom nödvändigtvis i en dialog med någon, utan man sitter själv på bussen och säger
exakt, så kan det vara absolut, och det kommer ju någonstans ifrån. Man kan absolut ha sådana tics, men det är absolut inte det vanligaste, och det är inte det som just Tourettes betyder. Så det är en ganska vanlig feluppfattning i medialt och kanske sådär. Men vi kanske återkommer till just det.
Ja, men just Tourettes, ja.
Exakt.
Men vokala egentligen bara då, att man gör antingen så harklingar eller saker i strupen, ja, eller säger ord.
Exakt, och man beskriver ju vokala tics, men det är mer korrekt benämning egentligen fonetiska tics, skulle jag säga. För att det kan också vara ljud med näsan, så det är inte bara egentligen att det kommer, utan det kan vara sniffningar, sådana olika grejer som man gör med näsan också, så att Och hela den här uppdelningen motoriska, vokala tics är lite godtycklig sådär. För man tänker att när man gör ett ljud då rör man ju på kroppen på olika sätt också. Man rycker ofta till med någonting med ansiktet samtidigt och man rör ju på tunga eller lungor och liknande. Så att, kanske lite påhittade distinktion här mellan, men ändå hjälpsam att kunna prata om de olika kategorierna. Sådär.
Men distinktionen mellan tics och typ vanliga beteenden. Nu när du sitter och pratar sitter jag hela tiden och säger och så nickar jag och så här.
Absolut.
Vilket jag tänker att du inte skulle kalla ett tics.
Det skulle jag nog inte göra. Och jag tänker att tics är ju framförallt så är det ju att patienter har ju, det är samma typer av beteenden som återkommer hos de flesta patienter. Det är liksom ingen slump att just det är ögonblinkningar eller att det är de här ryckningarna eller att de ser ut på ett visst sätt, utan det är ofta återkommande ser ut på samma sätt. Så det är liksom någonting neurologiskt som gör att det blir på det här sättet. Och sen är det klart att man har väldigt många olika egna frivilliga beteenden som man kanske inte ens tänker på.
Men som man upprepar.
Och gör, folk kanske kallar det överslagshandlingar eller liknande begrepp. Sådär. Men de är ju sällan besvärande eller någonting som, och så kanske inte någonting som liksom sticker ut. Och de är ju ofta ganska lågintensiva och om vi talar om ljud till exempel. De blir ju sällan någon kraftig volym eller något sånt där som gör att det är någonting som de lägger märke till. Men jag tänker den vanligaste frågan var kanske inte den jag fick av dig nu, utan det är snarare hur skiljer man mellan tics och tvångshandlingar. Det är väl den allra vanligaste frågan jag får. Och för hur kan man veta vad det här att tvätta händerna mycket om jag är liksom bakterierädd, det är ett tics eller någonting. Och det är kanske någonting som jag tänker att många skulle kunna kalla ett tics. Det är tics jag har och sådär. Men det är ju, tänker jag, en tvångshandling. Mm. Och det bygger på att man har liksom en påträngande tanke att om jag inte tvättar händerna, då kommer jag bli sjuk, att det kommer hända någonting dåligt. Det är en tvångstank, och då gör jag en tvångshandling, tvättar händerna för att bli av med den här jobbiga känslan och jobbiga tanken.
Medan tics inte har en sån liksom, om jag inte gör det här så händer det här.
Absolut. Och, utan det är mer det som patienterna med tics upplever, snarare att många upplever någon typ av förkänning, liksom en spänning eller någon typ av liksom kliande känsla i kroppen innan, att som sen kanske pyser ut när man gör tixet, men inte att det är det här liksom tankemässiga innehållet som i tvångssyndrom eller kanske ett ångesttillstånd. Sådär.
Och inte lika mycket ångest låter det inte heller som.
Nej, egentligen.
Och ångest är inte samma sak.
Nej, exakt, absolut. Sen är det här en grupp som har väldigt hög samsjuklighet. Hög samsjuklighet med ADHD och hög samsjuklighet med tvångssyndrom också. Så man kan ju ha tvångshandlingar och tics till exempel. Mm. Att vissa av de här tydliga ryckningarna har inte kopplat till några särskilda tankar. Men sen kanske man har andra mer riktiga tvångstankar också som kopplar, som gör att man gör andra typer av handlingar eller som beteenden som då kanske är det som vi skulle kalla tvångshandlingar.
Just det. Okej. Så man kan ha båda, det är det du säger.
Absolut.
Har du några så här ovanliga exempel där på tics?
Nej, men alltså man brukar dela in tics i både enkla och komplexa tics. Och det jag nästan aldrig nämnde nu var ju det som man kanske skulle säga enkla tics. Det här är någon slags kontinuerlig skala, kanske inte finns en absolut indelning på det sättet. Men om man tar komplexa motoriska tics, då är det ofta att det är rörelser som involverar flera olika muskelgrupper och som kan ske genom viss sekvens eller någonting. Det börjar se mer och mer frivilligt ut som att patienten gör det, individen gör det frivilligt fast det kanske inte är det. Mm. Och då är det ju också att man kan hamna en del knepiga sociala situationer där någon tänker varför gör du på det sättet? Och det kan även vara obscena rörelser liknande. Varför rör du dig på det där sättet? Man behöver nudda någon annan person eller något sånt där. Det skulle ju vara ett olämpligt beteende som lätt skulle kunna missuppfattas eller liknande sånt där. Så att, eller andra komplexa rörelser som involverar liksom stora delar av kroppen, stora ryckningar eller vridningar av kroppen, eller att man måste böja sig ner eller stanna upp när man går eller ta ett steg tillbaka. Det kan ju se ut väldigt mycket som tvångshandlingar, att man tänker att man gör det av någon särskild tanke, men det är mer bara den här känslan, jag måste göra det och sådär. Så att,
men blir det inte väldigt likt tvångshandlingar som man gör för den här just right-känslan? Absolut. För då är det inte en katastrof man vill undvika. Där blir det väldigt samma sak.
Det är verkligen en överlappning där i konceptualisering. Så är det. Och det kan vara svårt för oss kliniker att skilja det också. Då bör man se det lite i sammanhang. Vad presenterar den här individen i övrigt? Vad är det, hur har utvecklingen sett ut? Vad är det? Och det är väldigt vanligt att man kan ha den typen av rörelse utan att ha någon annan historia av tvångssyndrom eller liknande. Och, sådär,
så att, och då är det rimligare att tänka på det som ett...
Ja, exakt. Då får man vägledas lite av vad som finns i övrigt. Men sen när det kommer till komplexa vokala tics, då är det ju framförallt att man säger ord eller liksom upprepar vad någon annan säger eller upprepar vad man själv säger. Eller att mer det här med fula ord och sånt där.
Och det ska man kalla komplexa tics?
Absolut. Mm. Ja.
Hur är det med små barn och barn med autism? Jag har ganska ofta sån här... Jag tänker att det är tics. Som är att när man blir så här glad eller upphetsad så gör man en liten sån här... Så man har så här tvättrörelser i ansiktet. Mm. Som att man var en liten mus som tvättade sig.
Just det, lite så här stereotypier. Handviftningar och sån här.
Ja, lite handviftningar. Särskilt de här som kommer när man blir så här upphetsad.
Absolut.
Skulle du kalla det för tics?
Nej, det skulle jag inte göra. Det skulle jag kalla för stereotypa rörelser eller rörelsestereotypier helt enkelt. Så att det är ganska ofta som familjer söker till oss och är osäkra på vad det är. Men det där brukar man kunna urskilja ganska enkelt faktiskt. För att stereotypa rörelser ofta börjar tidigare, ofta börjat i väldigt låg ålder.
Kan ha varit 2, 3, 4 år.
Ja, nästan ännu tidigare kan det vara. Medan tics vanligtvis börjar så 4, 5, 6, 7 års ålder. Så, där. Så det brukar ofta börja tidigare. Det varierar inte så mycket sådana här stereotyper, till exempel sådana här handviftningar och liknande. Det ser ofta likadant ut hela tiden och det går att avbryta, det går att avleda. Så att det går liksom, det går att liksom särskilja dem på, utifrån några olika kriterier och sådär. Mm. Sen kan ju det här med stereotypa rörelse också vara ganska trevligt. Så som du sa, att det där man blir lite, vad ska man säga, upphetsad och det är spännande och så liksom... Så börjar man, nu är det här
viftar
på radio,
igång,
så det börjar vifta, det är ingen som ser det. Men att man börjar, och så är det en positiv känsla. Och det är inte riktigt så som en patient med tics uppfattar, utan det är snarare något som är jobbigt och som man behöver utföra för att det är en jobbig känsla.
Just det är en skillnad. Okej, men vad sa du, den vanligaste debutåldern är 6-7 år?
4-5-6 år sådär.
Ungefär hur vanligt är det då, om du debuterar i den åldern?
Alltså tics överlag är väldigt vanligt i den åldern där, från förskoleålder fram till lågstadieålder. Så där. Och då kan det vara kanske till och med någon i varje klass som har det. Så där. Men när det blir så att...
Utan att det är ett stort problem?
Exakt, ja. Exakt. Och men när det kommer snarare till de här, att det blir ihållande och håller sig över tid då. Det som man sett för Tourettes syndrom, det är olika siffror beroende på olika studier, men 1%, det är en siffra som är återkommande i alla fall.
Okay. Den, som borde ha behandling? Så att
nej, som uppfyller de kriterierna för den diagnosen. Sen kanske inte alla de är behandlingssökande. Så där. Men
typ 1%?
Ja, det är en siffra som är vanligt förekommande.
Brukar det gå över av sig självt, eller krävs det behandling för att det ska gå över?
Om man ser på gruppnivå så är det så att tics tenderar absolut att minska med åldern, och framförallt i ungvuxen ålder eller tonår och ungvuxen ålder, så att man märker att de, ser man på gruppnivå då, så har den gruppen färre tics än vad de hade när det var som mest i 10-12 års åldern. Så, så man ser, det verkar sådär. Men det finns ju även vuxna som besväras av tics och söker behandling för det, så det är inte så att det nödvändigtvis försvinner, men det är absolut någonting, det är någon mognad eller någon typ av utveckling som sker som gör att det naturligt minskar utan behandling. Så.
Är det mognad, eller tror du att man utvecklar liksom egna påhittade strategier för att hantera sin tics?
Ja, det är en bra fråga. Det kan vara en kombination kanske, men jag skulle gissa att det är någon typ av kroppslig mognad också som sker, för att det verkar som att det är en ganska tydlig effekt.
Ja. Alltså som handlar om de flesta, så det borde vara ganska...
Ja.
Ja, exakt. Just det. Kan du inte säga någonting bara om Tourettes?
Absolut.
Barriär och varför folk blandar ihop det med tics?
Ja, men tics är ju symptomen, tänker jag. Det är ju de här rörelserna och ljuden, och Tourettes är ju ett namn på diagnosen, som depression eller vad som helst. Det är vad man kallar den diagnosen, och den diagnosen innebär då att man har haft både motoriska och vokala tics någon gång innan 18 års ålder, och att de har pågått under åtminstone ett år, så att det inte liksom har varit övergående. Sådär.
Och den andra diagnosen som du nämnde?
Ja, den heter i DSM-5 nu, så heter den ihållande motoriska tics eller ihållande vokala tics. Så att då betyder det att man har haft bara motoriska tics eller bara vokala tics.
Okay.
Så att, men inte både och.
Okay, så den är lite lättare?
Den är lite lättare, men det behöver inte nödvändigtvis vara att man har mindre besvär någonting, men man har inte haft bägge de här kategorierna. Men sen sa jag ju innan också att de här kategorierna är ju kanske lite överlappande ibland i sig, så att jag vet inte om...
Du tänker inte att det är någon stor skillnad mellan de där två diagnoserna?
I min personliga kliniska uppfattning så där på motsatt är det inte så att jag gör någon stor skillnad av vilken av dem man har, utan man jobbar med de symptomtick som presenteras. Det är kanske inte så noga, men väldigt många har ju diagnosen Tourette för att det är vanligt att någon gång också haft någonting något vokalt för sig. Mm. Sen betyder ju inte Tourette att man ska att man svär eller säger fula ord eller liknande som gör den mediala uppfattningen, utan det betyder bara att man har haft både motoriska och vokala tics. Så att det är väl viktigt. Jag tror att många uppfattar att Tourettes låter som en mycket mer allvarligare diagnos eller att det innehåller mycket mer än vad det egentligen gör. Och det många tänker också, väger nog in mycket den samsjuklighet också i Tourettes diagnosen i sig. Sådär. Men egentligen Tourettes betyder inte något mer än att man har tics. Det är inga andra symptom som ingår i diagnostiska kriterierna. Utan allt annat som är vanligt också förekommande som koncentrationssvårigheter och tvångstankar och ilskutbrott liknande, det får man räkna som samsjuklighet då, om man tittar på det rent diagnostiskt.
Det är andra diagnoser som exakt, ofta som uppträder ofta, tillsammans.
Exakt,
precis. Okay.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Svår fråga, men varför tixar man då? De barn som tixar, varför gör de det?
Ja, det
du sa
det...
lite om det där med kli, sa du ju, klikänslan.
Ja, exakt. Ska vi tänka funktionellt på det, så och mer sådär inlärningsmässigt, så är ju teorin att man tänker att man får en sån här, upplever en sån här förkänning och känner att det här är en jobbig energi som jag känner att det här måste jag få ut, den här jobbiga känsla, och så gör man tixet och sen så försvinner den där känslan tillfälligt. Mm. Och så kan man tänka sig då att tixen vidmakthålls av detta, av att man gör tixen i sig sådär. Men sen varför den frågan,
det kan varför nog, vissa får den förkänslan?
Ja, exakt, den är ju väldigt svår att svara på, och den, det vet man ju inte egentligen för ADHD eller autism eller någonting heller, utan man har ju sett att det är liksom vissa förändringar i vissa områden i hjärnan som basala ganglierna, talamus och så vidare. Men framförallt har man ju sett att det finns en genetisk komponent, och det här tenderar att ärvas inom familjer, och en ganska hög ärftlighet. Så
finns det liksom andra, till exempel att man tenderar att tixa mer om man är väldigt stressad eller...
Ja, det kan man väl säga mer. Det kanske
trauma.
Jag tänker att det finns ju absolut situationer som gör att vad ska man säga, att man har mer tics just i de situationerna. Sen kanske inte det är orsaken till tixen att man har det här överhuvudtaget. Men om man säger att man har det här tillståndet så är det absolut så att man ser att det är återkommande, att det kan öka vid stress. Men det kan också öka vid exaltation, ungefär som du beskrev den här autistiska patienten som viftade med händerna. Lite liknande att tics kan öka också om man gör något väldigt spännande och blir och liksom ska berätta något spännande eller liksom är på Gröna Lund och ska göra någonting. Och så. Mm.
Men du skulle inte säga att, liksom, att man överhuvudtaget utvecklar tics beror på att man har ett stressigt i skolan eller man har en hög stressnivå generellt? Nu pratar här och nu så uttrycker jag ticsen.
Exakt. Nej, det är... Jag är inte under den uppfattningen i alla fall. Jag tänker, det är inte så att man tänker att man försöker leta fram någon särskild utlösande händelse eller trauma, utan jag tänker på det här som ett neuropsykiatriskt funktionshinder som man har med sig. Det är någonting i utvecklingen och hjärnan som gör att man gör på det sättet och som man får jobba med.
Du tycker inte att man ska göra en orosanmälan på föräldrarna för att barnet
har det? Det tycker jag absolut inte. Jag vet inte. Det då tycker jag nog inte man ska göra i något ångesttillstånd.
Men du förstår vad jag menar. Alltså, du tycker inte att det är ett uttryck för att det liksom har hänt någonting med barnet?
Nej, absolut,
eller?
Inte, absolut. Nej? Inte.
Utan någonting neuropsykiatriskt, ja, tänker du att det är?
Ja,
okej. Om barn tixar, ska man tänka, liksom, är det farligt i sig att tixa? Att det blir värre om man låter det hållas?
Alltså det är svårt att säga, det finns ju inget kanske jättetydligt data kring det så där. Men vi tänker ju sådär att har inte barnet några besvär direkt av tixen eller liknande, så är det ingenting vi tänker att man behöver uppmärksamma eller egentligen göra någonting med, utan då är det lite sådär wait and watch och se lite vad som händer och sådär. Och tics i sig behöver ju inte nödvändigtvis vara farliga. Det är inte farligt nödvändigtvis att blinka eller att rycka med liksom ansiktet eller att rycka med axlarna. Men det kan ju finnas tics som är ganska kraftfulla som kan vara skadliga. Att man har ganska kraftfulla ryck med nacken eller att man liksom trycker sig eller på något sätt som, eller liksom skadar sig själv på något sätt. Eller, det kan ju vara olika. Vissa tics kan vara så kraftfulla att det faktiskt tar fysisk skada. Mm. Sen kan man ju förstås hamna i massa situationer där som gör att man av andra anledningar gärna inte vill ha tics. Och det, men där kommer hela behandling och när man söker hjälp och hela det här in. Och
ja, men kan du ta det då? När brukar barn liksom tycka att det är ett problem med sina tics? Tycker de själva det eller är det vuxna
Det är en väldigt bra fråga faktiskt. Min uppfattning är att när det kommer framförallt till de yngre så är det framförallt föräldrar som i första läget i de unga åldrarna är de som är vårdsökande. För att det här är, man blir orolig helt enkelt för att ens barn visar upp olika typer av rörelser och ljud som är främmande för en och som man förstår inte är det normala eller vad man ska säga. Och då vill man ju veta vad det är, så då söker man vård för det. Och förhoppningsvis så får man då hjälp att någon kan säga vad det är. Men man kan också, om man ska vara ärlig, tics kan vara väldigt irriterande för föräldrar. Sånt där. Det kan låta väldigt mycket och högt hemma även fast barnet inte tänker på det själva. Föräldrar kan bli oroliga och tänka att barnet lider mycket av det. Sådär. Men i de unga åldrarna så är det inte alltid så att det är så riktigt. Utan det kan vara så att barnet själv faktiskt inte tänker så mycket på det. Inte har, kanske vet att den gör det men inte reflekterar så mycket över det. Eller knappt tänker på det överhuvudtaget. Sådär. Men så finns det ju förstås en kategori som har lidande även nere i unga åldrar för att det är ofta och det avbryter olika handlingar som man gör eller avbryter
alltså annat man ska göra.
Annat man ska göra, det stör olika grejer man ska göra. Man behöver göra ticsen samtidigt som man spelar tv-spel på dosan eller liknande eller något sånt där. Det låter som jag förminskar det hela.
Nej, men det är väldigt realistisk bild av vad man tycker det är störande.
Men så kan det, jag tror också det. Jag tänker så att eller om man då måste släppa handkontrollen eller trycka på något visst sätt sånt där, så är det jättetråkigt, tänker jag. Men också förstås i skolan, om det blir svårare att göra olika grejer, hålla i pennan eller svårare att koncentrera sig för att man behöver göra olika typer av rörelser eller ljud. Eller att man blir svårare när man pratar, att ticsen kommer att avbryta mitt i tal sådär, så att man inte riktigt får fram det man vill säga och sånt där. Så.
Men tror du att barn mer störs av liksom att det stör aktiviteter än att de skulle tycka att det var pinsamt till exempel? För det tänker jag att man som vuxen är mycket snabbare på den bollen och tänker så här, gud, det här, mitt barn skämmer ut sig själv.
Det är nog lite åldersfråga och kanske att den känslan ökar lite med åldern, men det kan också vara individuellt, tror jag. Men det kan ju finnas en yttre påverkan att man blir retad eller att andra kommenterar och håller på och tjatar om tixen och liknande som blir... Och det kan ju vara både i sin egna familj, i skolan eller på fritidsaktivitet och liknande. Så att det är ju viktigt att nå uttänka med information om vad det här är. Att det är ofrivilliga rörelser och att det kanske ingenting som man nödvändigtvis ska uppmärksamma i onödan om man Utan vi brukar ju tipsa om att inte kommentera ticsen utan bara liksom informera kan man göra. Att man förklarar vad det är och liknande och sådär, men att man inte är på liksom och håller på och tjatar eller något liknande om ticsen. Utan det brukar faktiskt snarare öka stressen och kanske göra att ticsen blir värre om man är väldigt så där uppmärksam på dem i omgivningen.
Okej, så man kan prata om det en gång och säga... Vi sätter ord på det här som händer,
ja,
men, alltså men man behöver inte prata om det varje gång.
Nej, precis, men det är väl jättebra om man kan uppmärksamma sitt barn och liksom vara där som stöd om man märker att barnet har det jobbigt. Så där. Men det är en annan sak, tänker jag, än att tjata eller be barnet att sluta göra ticsen, vilket inte brukar vara särskilt hjälpsamt. För om barnet hade kunnat sluta så hade de ju gjort det för länge sedan, tänker jag. Så där. Utan man får... det är lätt som förälder att hamna i det, framförallt tidigt innan man kanske har förstått helt vad det här är och man kanske har fått en diagnos eller liknande sådär, att föräldrar tänker att ja, men när man hör barnet på harkla någonting, ja, men sluta, gör inte det där och så har man lite den attityden innan man inser aha, det här var kanske något ofrivilligt. Och så kanske man känner lite skuld som förälder att man har haft det förhållningssättet, vilket jag inte tycker man behöver göra. Det är väl fullt naturligt att man gör så innan man förstår bättre. Sådär. Men vi brukar inte rekommendera att man ska uppmärksamma och kommentera onödan.
Hela tiden?
Nej, som så. Exakt.
Nu var du lite inne på det här, vad man kan göra som förälder eller pedagog.
Absolut.
Med ett barn. Vill du säga något mer generella förhållningssätt? Liksom? Det är okej att prata om att göra barnet uppmärksam på det någon gång, men inte tjata om det hela tiden.
Ja, men det tycker jag väl att det gäller alla svårigheter egentligen. Att det är väl bra att höra lite med barn själv. Hur vill den att man ska hantera det här? Ska man uppmärksamma det? Eller är det något särskilt stöd eller hjälp som de vill ha? Eller så? Det kan ju vara att barnet själv inte tänker så mycket på det. Eller att barnet har en särskild uppfattning att det här är någonting de vill jobba med och behandla eller liknande. Eller försöka minska på något sätt. Så där. Sen i skolmiljön så kan det finnas olika saker också att tänka på, till exempel kan ju vara så att barn känner att de behöver gå iväg och göra tics och inte vill göra det inför andra. Kanske man kan göra upp en uppgörelse att det är okej att gå ifrån och få göra sina tics och sen komma tillbaka. Så länge man ändå känner att man inte slipper undan någonting och att man ska ju försöka göra samma skoluppgifter och liknande ändå, så att man inte råkar liksom öka beteendet genom att man får någon slags vinst av att inte behöva göra saker när man gör tics och liknande. Sådär. Så att andra anpassningar skulle kunna vara att få sitta på en lämplig plats i klassrummet. Har man ljudtics så kanske man ska sitta längst fram så att det inte hörs lika mycket. Eller har man svårt att hänga med på grund av att man får svårt att koncentrera sig kanske man ska sitta. Sen ska man ju tänka att den här gruppen har ju en hög samsjuklighet med ADHD också. Så att när sådana anpassningar kan ju ofta vara lämpliga för den här gruppen också, men av andra anledningar då, sådana svårigheter. Och där finns det ju förstås väldigt mycket man kan göra, både som förälder och i skolan, med tydlighet och struktur.
För att det är problem, barn har problem med koncentration generellt.
Exakt. Exakt.
Vad finns det för behandlingar för tics?
Om man tittar på internationella behandlingsriktlinjer så är det ju i princip alla rekommenderar i första hand psykoedukativa insatser, och det är alltså information, att lära sig mer om tillståndet. Och det kommer lite grann från det här, jag tänker att, och det handlar både om att barnet eller patienten själv ska lära sig, men också att omgivningen ska lära sig vad det här är. För att de kan, det här som vi var inne på, det här kanske kommenterar, kanske liksom inte förhåller sig på ett lämpligt sätt utifrån okunskap, tänker att det här är frivilliga rörelser och förstår inte riktigt vad det rör sig om. Så att sådana här typer av edukativa insatser rekommenderas egentligen till den omgivningen som är runt barnet, och kan ju vara lärare och föräldrar och kanske andra släktingar eller vad det nu, som de som umgås regelbundet med barnet. Så det är egentligen behandlingssteg ett. Sen finns det, rekommenderas beteendeterapi för de patienter som kanske mer upplever att det här blir hindrande då på något sätt, och man mer aktivt vill jobba med det. Och det kan handla om, det finns olika typer av beteendeterapi, men i grunden så innebär det alltid att man försöker ändra något typ av omständigheter, situationer eller konsekvenser efter ticsen på något sätt, för att på så sätt också påverkar ticsen uttryck, så att kanske försöka minska stress då, eller försöka identifiera vilka situationer man har mest tics och försöka ändra dem på olika sätt så att man får uttryck i mindre tics. Och det finns också mer specifika strategier som vad ska man säga, mer rör just själva ticsen, att försöka träna på att byta ut ticsen mot andra typer av mer accepterbara rörelser som till exempel man pratar om motrörelseträning, att man ska försöka, när man känner att man har tics på gång, försöka göra en annan rörelse istället som inte blir lika besvärande. Eller bara träna på att stoppa ticsen från att komma och öka upp sin möjlighet att kunna stå emot tics och sådär.
För om man står emot så kommer efteruttalande känslan att försvinna då, eller?
Kanske inte riktigt att känslan kommer försvinna. Det verkar som att det inte riktigt blir på det sättet. Att för, inte riktigt som man kanske tänker med ångest, där att liksom man blir mindre och mindre rädd. Man hade hoppats kanske att det skulle funka på det sättet. Men det verkar som att man får en bättre kontroll i alla fall. Man blir bättre att kunna bestämma själv när ticsen kommer och inte. Och sådär.
Så kliet finns kvar? Man
kliet finns kvar, men ja, exakt. Det tycker jag är en bra beskrivning på det hela. Men också att jobba med andra, också att jobba mycket med rutiner och hälsosamma vanor och liksom det här med att så det är ganska bred, det kan ingå ganska mycket olika grejer, avslappningsträning och liknande och sånt där, kan ingå ganska mycket såna här beteendeterapeutiska metoder. Så det är väl den gruppen som rekommenderas i andra hand.
Vad finns det mer för behandlingar då, förutom beteendeterapi?
Ja, framförallt det som jag menar, det här var en grupp som inte fram till kanske 60-talet så där inte fanns ingen behandling som hjälpte överhuvudtaget. Men då kom de här farmakologiska behandlingar, medicinska behandlingar som egentligen var ganska tung medicinering som då började provas ut. Och så märkte man att mediciner för psykos och liknande, det hade då effekt även på tics. Så då började man medicinera de svåra vuxna patienterna med sådana. Det var ganska länge sedan då. Men sen har det kommit moderna varianter av de preparaten i modern tid av neuroleptika och även en annan grupp som kallas alfa-agonister. Så att det finns... De har ganska bra behandlingseffekt, de här typen av, men har ju också, är ju förknippade med en del biverkningar och vissa är ju kanske, vissa kanske inte söker som behandling för framförallt för unga barn heller och sånt där.
För att man är orolig för långtidseffekter?
Man är orolig för långtidseffekter men även direkta biverkningar och sånt där. Så att men det är bra att känna till att i svåra fall, särskilt då, det finns även medicinsk behandling och den har viss effekt. Det är en potent behandling för symptomen, men eftersom som är mycket medicin så kan det slå ju på andra saker också än kanske just bara de symptomen.
Vad slår du på då? Koncentrationsförmåga?
I och med att, vad jag menar är att man får olika biverkningar. Det påverkar ju inte bara just det.
Men vilka biverkningar pratar vi om? Alltså vad är det som...
Ja, det kan vara aptit och viktuppgång och metabola på förändringar och liknande. Och sånt. Okay. Så att, men det beror på exakt vilket preparat som vi pratar om. Men så att det har ju liksom... Sen har beteendeterapin kommit ganska starkt de sista kanske 20 åren. Så att det har blivit ganska, i den här gruppen blivit en stor efterfrågan efter sån behandling. Men det är en behandling som inte är särskilt tillgänglig ute i behandlet. För det är en ganska smal diagnosgrupp det här. Och det kanske inte är det som alla lär sig om på utbildningarna i första hand. Så att man kan behöva leta en del för att hitta en behandlare som har lite erfarenhet av den här patientgruppen.
Tack Per!
Tack så mycket!
Och tack ni som lyssnade. Ja, det var bra att tycka det. Tack ni som lyssnade. Det kommer fler avsnitt av Barnpsykologerna. Och tills vidare så hittar ni oss på Facebook och på Instagram. Där heter vi Barnpsykologerna_pod. Hej då!